Och nu går folk i Almedalen. Miljöpartiets språkman Åsa Romsson!
Vad roligt. Vackra Visby i denna sommarkväll. Ni vet, jag åkte hit på färjan igår, så satt en familj i närheten som hade de här förväntansfulla ögonen mot en kommande sommarsemester med upplevelser som barnen, kanske också föräldrarna, inte hade upplevt tidigare. Jag minns när jag själv som barn satt på färjan, spanade ut över horisonten för att vänta på att Gotlands kust skulle dyka upp. Vi hade en liten tävling. Man skulle vara först i familjen för att upptäcka det där. Så för mig betyder Gotland förväntningar. Förväntningar på framtida upplevelser. Och jag tänker därför ikväll tala om hur vi bygger framtidshopp i Sverige. Jag tänker prata om vad som händer i Europa när framtidstron brister. Tala om hur vi gröna ser att grundläggande trygghet för människor behövs för att vi ska känna den där framtidstron och våga utvecklas. Och jag ska prata om maktlöshet som många känner inför klimat- och miljöhot. Och hur vi kan förändra och skapa handlingskraft istället utifrån denna maktlöshet och skapa och bygga ett framtidssverige. Det är jätteroligt att vara här och se att ni är så många och kvällen är ung och solig. Den ekonomiska krisen i Europa är väldigt påtaglig. I Grekland så sänks lönerna. Där försvinner jobben och där tappar en hel ungdomsgeneration, ända upp i 30-årsåldern, tron att de kan hitta framtida arbetsmöjligheter i sitt land. Det här är en kris som också utspelar liknande scenarier i Spanien, Portugal och Italien. Och då tänker jag att det hjälper inte mycket då att komma och säga att euron var ett feltänk. Svenska folket som sa nej till att Sverige skulle ta in euron, vi bestämde då också att vi kunde ha en självständig ekonomisk politik baserad på våra förutsättningar som inte dikterades från stormakter i EUs politik eller konjunktur. Och vi ska stå upp för den självbestämmandet, för det är viktigt. Men det är också viktigt i dessa tider att stå upp för ett Europa där vi samarbetar. Där vi samarbetar som bygger på solidaritet. Där vi har demokratiska fundament och där samarbete inte kommer uppifrån som en utmaning. Jag tänker att vi ska ha tre saker med oss. Tycker att det är viktigt när vi pratar om den ekonomiska krisen i Europa. För det första, vägen ur krisen kräver ett ekonomiskt ansvarstagande. Det duger inte att gömma undan ekonomiska underskott eller att leva över sina tillgångar. Att ge och ta lån är en mycket ansvarsfull förbindelse, både för den som tar och den som ger. För det andra, alla länder måste tillsammans och också enskilt satsa på jobb och framtida investeringar i ett hållbart samhälle. Den som tror att man kan svälta folk ur krisen riskerar ju bara att göra en kris permanent. Och jag tror att vi sett att europeisk historia har visat vart en sån spiral kan leda. För det tredje, vi ska inte tro att vi ska bygga upp en ekonomi som på samma sätt som den ekonomi som vi nu ser fallerar. Vi måste ju lära oss av de risker som finns med stora spekulationsflöden både i bank- och fastighetsmarknader och att banker faktiskt kan krypa undan ansvar. Vi måste också lära oss att vara så beroende av fossila bränslen. Det skapar djupa hål i den ekonomi som våra länder är beroende av. Den förstör också framtida rikedomar genom att förstöra miljön. Med de tre sakerna i åtanke så tror jag att vi kan ta oss an också Europas ekonomiska kris. Mina europeiska kollegor, delstatspresidenter i Tyskland och Österrike, ministrar i franska och finska regeringar, gröna partier i Grekland och Spanien, vi har samma budskap. Att ta ansvar för ekonomin betyder att bygga ett hållbart samhälle baserat på en hållbar ekonomi. Men visste ni att Europa köpte kol, olja och gas för över 400 miljarder euro förra året? 400 miljarder euro. Det grävde enormt djupa hål i de mest oljeberoende länderna i Europa. Italien, Irland, Spanien, Portugal och Grekland. Precis de länder som nu är fast i en stor och svår skuldkris. Vi har ju lärt oss att Europa bildades från början som en kol- och stålunion. Eller hur? Det var dåtidens utmaning. Men dagens samhälle, vi har ju utmaningen att vi ska bygga ett samhälle som är fritt från fossila bränslen. Jag vill att EU engagerar sig lika mycket med samma kraft, engagemang och resurser att bygga om det energisystem och det transportsystem som idag är beroende av fossila bränslen till förnybart. För att då klara en framtida ekonomisk kris. Det finns ju de... Det finns de som säger att vi inte har råd att ställa om ekonomin. Men det här visar att vi har inte råd att låta bli. När unga saknar hopp om framtiden, då tappar hela samhället sitt framtidstro. Och det är då de populistiska krafterna kryper fram med sina lätta svar på de svåra frågorna. Det är då det är lätt att skylla krisen på romer, muslimer, judar eller homo-, bi- eller transpersoner. Det är dagens Europa som förskräcker. I Ungern, där högerextrema Jobbik med sina militära grenar marscherar på gatorna och sprider hatpropaganda. I Grekland, där det nazistiska partiet Gyllene gryning skyller den ekonomiska krisen på just invandrare och homosexuella och nyss har tagit plats i parlamentet. Men också, mina vänner, i Sverige, där vi sedan förra riksdagsvalet har ett parti i riksdagen, de pratade här igår, som pekar ut invandrare som problemet och roten till i stort sett alla samhällsproblem. Miljöpartiet och den gröna rörelsen, vi är motparten till, motsatsen till rasismen. Där rasisterna vill stänga gränserna vill vi öppna dem. Där rasisterna vill sprida skrämselpropaganda så vill vi peka på fakta som säger att man får ett uppsving om man ser att olika människor som kan utvecklas och respekteras i samhället. Där rasisterna vill stänga dörrar så vill vi välkomna människor. Vi vill ge varje människa samma chans. Och det var ju det här som var grunden och anledningen till att vi efter valet 2010 ingick en överenskommelse med alliansregeringen om en mer human migrationspolitik. För vi ville möta rasismen i Sverige med det som den tål sämst. Mer öppenhet, mer mänskligt värde och mer respekt för människor. Vi kunde inte stå där och se på när samhällsklimatet också i vårt land blev kyligare. Och ni känner ju oss miljöpartister. Ni vet att när de som ifrågasatte de apatiska barnen, då stod vi på oss och sa att vi måste ta barnen på allvar. Det fanns de som pratade om social turism från Östeuropa. Men vi stod på oss och sa att det där är bara elak myt. Och idag så står vi på oss och säger att de som flyr från krig och tortyr, de ska få stanna. De barn som inte har papper har ändå rätt att gå i skolan. Och de familjer som är splittrade ska efter år av längtan få återförenas. Jag är idag stolt över att Sverige också nu tar ytterligare ett steg när det gäller medmänsklighet. För bara några dagar sedan så presenterade äntligen Miljöpartiet tillsammans med regeringen att till nästa sommar då ska papperslösa i hela Sverige få rätt till vård. I grunden så drömmer vi människor om samma sak. Oavsett om vi lever i Alby, i Arvika, i Aten eller i Amman. Vi vill leva i fred och frihet. Vi vill att våra barn ska ha en bra skola. Vi vill ha ett meningsfullt liv. Eller meningsfullt jobb. Och vi vill att vi och våra kära har hälsan. Vi gröna tror också att trygga människor, de vågar mer i samhället. De vågar utbilda sig på nytt. De vågar starta företag. De vågar stanna hemma tills man är frisk istället för att stressa till jobbet och smitta sina arbetskollegor. Men trygghetssystemet som har gagnat Sverige så väl, det är nu urgröpt och fullt av hål. De här hålen, de drabbar varje dag sjuka och arbetslösa och deras familjer runt om i Sverige. Det här systemet, det har inte hängt med in till dagens arbetsmarknad. Men det är ännu värre än så. Därför att idag så har vi tillåtit sjukförsäkringen och A-kassan att bli ett politiskt slagträ. Blint för att det faktiskt är människor som det handlar om. Eller ska vi fråga Ankit Pettersson i Vågbro, som har drabbats av flera hjärtinfarkter, diabetes och plågsam ryggskada. Ska vi fråga henne om det har blivit lättare att jobba när man inte har sjukförsäkring? Ska vi fråga någon av de 100 000 arbetslösa som idag inte kvalificerar sig för A-kassan om det har blivit mer tid att söka jobb nu när man behöver söka pengar för mat och för hyra från socialen eller från annat håll? Eller ska vi fråga något av alla de barn som lever i fattiga familjer därför att deras föräldrar har blivit utförsäkrade, om det har blivit lättare för mamma och pappa att sitta där på anställningsintervjun och försöka få ett jobb när de vet att familjen har inte ens råd med glasögon till sina barn? Det här året, tidigare i år, så lovade regeringen faktiskt att man skulle ta itu med situationen. Att tusentals barn i Sverige får vänta på att få glasögon. Sånt de behöver för att se tavlan i skolan. Bara därför att deras föräldrar inte har råd. Jag skulle som en påminnelse till Fredrik Reinfeldt, som ska prata härifrån scenen imorgon. Ska lämna mina glasögon. Med en uppmaning. Se dessa barn, Fredrik Reinfeldt. Ni får se om man plockar upp dem. Det var min kommentar till regeringens så kallade arbetslinje. För man undrar ibland hur den där arbetslinjen har gett nya jobb. Man försöker att räkna. Och då vet ni under våren att det har varit en ganska omstridd diskussion hur man ska räkna det här med nya jobb. När siffrorna går åt fel håll, när de arbetslösa visar sig i statistiken bli fler och inte färre, när de fattiga barnen visar sig bli fler och inte färre, och när klyftorna i samhället visar sig öka och inte minska, ja, då säger ju inte regeringen att oj, vi måste rätta till det här, utan man säger att vi måste mäta på ett annat sätt. Det tycker jag är ganska fantastiskt. Jag menar, vem vill inte mäta som man själv vill liksom? Jag menar, jag skulle ju gärna, de här opinionsmätningarna som kommer typ 5 varje månad, när man skulle mäta dem lite som jag ville, då skulle ju Miljöpartiet få lite bättre siffror, lite bättre här och där. Men framförallt så skulle man ju vilja mäta den här fotbolls-EM. Jag menar, Sverige skulle ju åtminstone ha gått vidare, eller hur? Om vi hade fått mäta som vi ville. Men det får vi. Nej, när politiker flyr sitt ansvar, ja, det är då människor tappar framtidstron. Och det gäller inte bara i ekonomiska frågor eller i välfärdsfrågor som jag nyss nu pratade om, utan i högsta grad faktiskt också i klimatfrågor och miljöfrågor. Här är hotet så stort. Visste ni att 81% av er, det är ungefär liksom alla ni, om man jämför med alla ni. Ni har sagt i undersökningen att ni känner en viss oro för det här med klimathotet. Och jag förstår er. För några veckor sedan så varnade internationella energiorganet för att vi är på väg mot en 6-gradig temperaturhöjning inom detta sekel. Alltså inom detta sekel, det betyder att våra barn och barnbarn, det är deras liv, det är deras verklighet. Det här kan man absolut vara väldigt orolig för. Och som politiker så kan vi ju förhandla med varandra. Men vi kan inte förhandla med klimatet. Med klimatet så måste vi som politiker faktiskt lära oss att förstå vad forskarna säger. Och jag har faktiskt tagit mig friheten, eftersom det är jag som bestämmer här just nu ikväll, att bjuda hit en klimatexpert för att göra oss lite mer förstående för vad det är för risker med klimatet vi står inför. Välkommen Per Holmgren, meteorolog!
Tack så jättemycket!
Hej, tack! Vad bra att du kunde komma.
Jag hade vägarna förbi.
Ja, det är många som har det ikväll, tycker jag.
Ja, det är jättekul att se.
Ja, men du är ju expert på klimat. Och jag tycker att det är så svårt, egentligen. Även jag tycker att det är svårt att förstå. Nu har man pratat om att klimatförändringarna sker snabbare än vad man tidigare trodde. Vad är det forskarna egentligen har hittat eller ser?
Ja, för det första har du helt rätt i. Det är bland det mest komplicerade vi kan studera, och det är inte lätt att förstå sig på alla detaljer. Men tyvärr kan man nog säga att ju mer vi lär oss om klimatet, ju mer vi förstår hur klimatsystemet fungerar, desto känsligare verkar det vara, och desto snabbare går åtminstone delar av de här förändringarna. Och det som väl går allra snabbast just nu, och som verkligen är ett tydligt tecken på den här känsligheten, det är ju avsmältningen av havsisen och andra isar uppe i Arktis. Och det här är i sin tur då en sån otroligt tydlig varningssignal för de här självförstärkande återkopplingseffekterna som vi klimatmänniskor har pratat om i 10-20 år. Alltså att förändringar börjar ske i klimatsystemet som på längre sikt i alla fall, i nästa steg, kan göra att uppvärmningen fortsätter på egen hand. Även om vi människor om 30, 40, 50 år skulle få ner utsläpp av fossila bränslen och annat till noll, så finns det alltså en risk att klimatet på egen hand fortsätter rulla på. Och det är dels då när stora vita ytor försvinner, så förändras det som vi kallar för albedo. En vit yta reflekterar bort energi, och när isarna försvinner så blir det mörkt istället. Då absorberar marken energi från solens strålar, och då blir det varmare. Och det andra som är kanske allra mest allvarsamt just uppe i Arktis då, det är att när det blir varmare där, så finns det en risk att koldioxid och den ännu mer aggressiva växthusgasen metan börjar frigöras från tundran, havsbottnarna och även från havet själv. Havet har fram tills nu tagit hand om ungefär hälften av alla utsläpp som vi människor orsakade under 1900-talet. Det har varit en slags flytväst åt oss, eller vad vi ska kalla det för.
En
buffertzon. Och när då haven blir varmare så kommer de bli sämre på det. Och blir de tillräckligt varma kan de i framtiden till och med börja släppa ifrån sig en del av de utsläpp som vi människor orsakade för kanske 30, 40, 50 år sedan.
Så det är de förändringar vi ser i naturen. Men vad betyder det här för oss människor? Det är trots allt inte så många människor som bor på Arktis.
Nej, det är ju inte det. Men det är ändå där som vi ser de snabbaste effekterna och de största riskerna. Men det klimatförändringarna egentligen handlar om, uppvärmningen i sig kan ställa till med problem. Vi ser extrema värmeböljor, skogsbränder, annat i Nordamerika just nu till exempel, som redan idag ligger utanför det som vi kan kalla för naturliga variationer. Men de allra största problemen på sikt, det är nog inte uppvärmningen utan det är förändringarna i nederbördsklimat. Och där är det tyvärr som så att det är väldigt tydligt trend att det är på väg att bli torrare i redan torra områden och blötare i blöta områden. Och det här kommer ju antagligen inom en nära framtid, kanske 5, 10, 15, 20 år redan, börja tyvärr åt fel håll då påverka matproduktionen och jordbruket runt om i världen. Här i Sverige kanske vi kan tänka de kommande 10, 20 åren lite varmare, lite lagom blötare. Här och där, kanske lite bättre skördar. Men i större delen av världen kommer vi antagligen under redan de kommande årtionden se en drastiskt minskad matproduktion. Och det i nästa steg kommer såklart ställa till med jättestora problem av humanitära katastrofer. Så att det är viktigt tycker jag att man gör den här bryggan att klimatfrågan är inte bara siffror och grader hit och dit. Utan det handlar så otroligt mycket om rättvisor mellan oss i den rika världen och den fattiga världen. Och inte minst lika mycket om rättvisa mellan oss som 1900-talister och kommande generationer.
Tack Per. Det var jättebra att du kunde komma.
Lycka till.
Tack. Ja, det var ett litet försök att vi skulle förstå. Åtminstone vi som är här, men vi är ju ganska många. Och man kan... Jag tror säkert det finns de där nere som också känner sig lite deppig när man hör det här att kommer spä på hungerkatastrofer i en ganska nära framtid. Och man blir deppig ibland när man hör den här typen av rapporter. Men jag tänker att det finns två sätt att hantera det. Och det ena är ju att sticka huvudet i sanden och tänka att nej men om jag, det löser sig själv och jag skyller på andra för det där är ändå inte mitt fel. Eller så är det andra sättet då att tänka fasen, det här är ju jätteviktiga grejer, vi måste förändra något. Och vi måste göra det bättre om vi gör det så snabbt som möjligt. Alltså det är ju lite som tandläkaren. Jag menar, vi vill inte gå dit, vi vill inte sätta borren i tänderna på oss. Men de flesta av oss resonerar ju ändå att det är bättre. Gå dit, få det gjort, det blir bättre sen. Så att gör det så tidigt som möjligt. Och tänk på klimatet som det är tandläkaren. Men den obekväma sanningen idag, det är att internationellt så går klimatarbetet alldeles för långsamt. Ni vet att för drygt en vecka sedan så höll FN ett väldigt viktigt internationellt toppmöte. Vår statsminister var faktiskt till och med där, vilket jag tycker var väldigt bra att han var. Tyvärr så resulterade ju mötet som FN höll i Rio i Brasilien, som en uppföljning på konferensen för 20 år sedan, kom inte till särskilt mycket beslut. Den delegation som representerade världens unga, de beslutade att marschera ut från mötet för att de såg inte att besluten gav dem något framtidshopp. Det är den obekväma sanningen. Det är den obekväma sanningen att Sverige tvingades rapportera ökade utsläpp av växthusgaser förra året med hela 11%. Och tyvärr har regeringen sagt till den prognosen hittills: ja, men vi får vänta och se om det är en trend. Alltså, vi får vänta och se om det är en trend. Vi behöver inte fråga en klimatexpert som Per Holmgren för att veta att de svenska utsläppen, även om det differencierar mellan åren, ändå ligger ungefär 10 gånger över det som är globalt hållbart. Ska vi vänta och se? Sverige har ett av världens bästa förutsättningar för att ta ett riktigt klimatansvar. Vi har jättestora ytor med skog och jordbruk som producerar biomassa. Vi har enormt mycket områden där det blåser bra Här på Gotland till exempel. Vi har enormt mycket rinnande vatten. Och vi har jättemycket innovativa företag och en hög medvetenhet bland befolkningen. Vad väntar vi på? Vi behöver inga utopiska förslag. Ni vet, man skickar ut speglar i rymden. Det ska säkert lösa. Eller vi ska gräva ner koldioxiden i marken och det kommer lösa saken. Vi har lösningar här och nu. Vi har energisnåla hus. Vi kan bygga förnybar energi. Vi kan göra ett modernt kollektivtrafiksystem. Hallå regeringen, vad väntar ni på? Vi försöker leverera konkreta förslag på klimatområdet så ofta vi kan. Idag presenterade jag ett förslag här i Almedalen som handlade om att vi ska bli bättre på att reparera saker istället för att slänga dem och köpa nytt. Vi tycker att det skapar en hållbar ekonomi. Sänk momsen på skräddartjänster, på skomakare och på cykelreparatörer så att vi kan reparera och köpa ordentliga prylar som håller längre, som tål att repareras. Det skapar en hållbar ekonomi. Det skapar både en bättre situation för miljön och jobb i det här landet. Så att vi gröna, vi vill komma bort ifrån köp- och släng-samhället. Vi vill komma in i en samhällsmodell där vi tar vara på naturresurserna på ett långsiktigt mer hållbart sätt. Det ska vara billigare att laga sina skor än att köpa nya. Vi tycker att det ska vara billigare att åka tåg än att flyga. Det ska helt enkelt vara billigare att vara miljövän än att vara miljöbo. Vi försöker ju lite sådär att få andra partier att förstå det här också. Jag kan säga att det är med varierat lyckosamhet än så länge. I partiledardebatter i riksdagen så kan man fortfarande, trots den relativt höga klimatmedvetenheten i Sverige, höra partiledare som raljerar över förslag att låta flyget betala sina egna miljökostnader. Ja, min fråga blir ju bara, hur tänker ni som vägrar att investera i järnvägar och kollektivtrafik som gör tågen dyrare? Hur tänker ni att miljö- och klimatarbete ska gå framåt? Idag så ser vi hur länder som Tunisien, Egypten och Libyen, hur folket har slagit sig loss för att skaffa sin egen framtid. Det inger hopp. Utvecklingen mot frihet, den går inte att bromsa och förhala. Den går kanske att trycka ner, den går att skrämma till tystnad. Men människors längtan efter frihet och självbestämmande, det kan aldrig kvävas i längden. Vi ser att den längtan också leder till blodbad i dagens Syrien, frambeställt av diktatorn Bashar al-Assad, och vi kräver ett omedelbart stopp. Men vilken roll ska egentligen Sverige spela i världen? Ska vi stå på sidan och heja på fred och demokrati? Eller ska vi vara de som levererar vapen till förtryckarna? Den svenska vapenexporten till diktaturer, den är inget annat än en skam. Vi vill verka för att vi får ett tydligt och konkret demokratikriterium i den svenska vapenexporten som sätter stopp för diktatorernas köp av de svenska vapnen. Ja, jag har talat mycket om demokrati här ikväll. Jag tycker att det är naturligt här i Almedalen. Vi ska vara väldigt glada. Om man jämför med andra länder så är vi lyckligt lottade när det gäller att vi kan stå i en sån här sommarkväll och ha ett sådant fritt utbyte av åsikter och debatt. Kanske är så att vi blir hemmablinda ibland för demokratin. Jag vet inte, men vi verkar inte riktigt se när formerna för demokrati stelnar. Jag tänker på det här med maktblockpolitik. Blockpolitik som, ja, alltså som konsumenter så har vi ju lärt oss att vi måste kunna välja mellan 10 olika tandkrämer. Men i politiken, där har det gärna liksom fortfarande varit att det ska vara rött eller det ska vara blått. Och vi gröna känner oss lite obekväma i det där. Men vad värre är, idag så hämmar den här blockpolitiken debatten och diskussionen om viktiga framtidsreformer. Man är så rädd att inte hålla ihop blocket så man vågar inte släppa fram en debatt. Och jag tycker att det är ett av de största problemen med dagens alliansregering. För de framtidsutmaningar som vi och Sverige står inför, de behöver inte färre politiska förslag och konkreta reformer. De behöver fler. De behöver inte färre öppna och tydliga politiska samtal. De behöver fler. Och de behöver inte färre engagerade människor som vågar kliva fram och ta ansvar och säga sin åsikt. De behöver fler. Miljöpartiet vill bjuda in alla er, och nu blev ni väldigt många, men ni är alla inbjudna till samtal om den kommande politiken i Sverige. Därför vi tycker att det är viktigt att förutsätta oss att för vårt partiprogram och för vår valplattform inför valet 2014 så vill vi ha inspel och vi vill ha samtal med 250 000 människor runt om i landet. Och vet ni vad? Vi har faktiskt kommit en liten bit på väg. Cirka 25 000 samtal finns nu dokumenterade. Det är ett fantastiskt jobb och det är fantastiska inspel. Tack ska ni ha allihopa. Men ska det vara meningsfullt att engagera sig i politiska samtalet, då måste det också bli tydligt att det samtalet spelar roll. Att man får ha ett samtal där varje politiskt partis åsikter också debatteras och inte kvävs. För politik, det är vägval. Politik handlar inte i första hand om att välja personer och titlar, utan det viktiga med det här vägvalet, det är ju just att peka ut vilken samhällsinriktning. Ska vi välja att investera i järnväg och förnybar energi, eller ska vi vänta och se? Ska vi välja att ge alla barn samma chans, eller ska vi straffa de barn som har fattiga föräldrar? Ska vi välja att stänga dörren eller ska vi välkomna människor också i vårt samhälle? Helt enkelt, ska vi välja framtidstro eller ska vi välja framtidsrädsla? Det är det som är det viktiga valet. Inte bara 2014 utan varje dag här, varje dag också i riksdagen i höst. Och ni vet vilken väg som jag och Miljöpartiet vill gå. Tack för ert engagemang och tack för att ni var här.